Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, då finns det ju en blankett som heter T2 som man använder, och man ska ju under året ha skrivit upp alltså värdet på det man har fått. De här prylarna, resorna eller vad det nu kan vara.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 141 av We Are Influencers. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av We Are Influencers lagom till deklarationssäsongen. Hurra! Därför har vi i det här avsnittet tagit in inga mindre än Skatteverket representerade av Jenny Persson. Och äntligen ska vi få snacka skatter med ett riktigt proffs. I det här avsnittet så går vi igenom massor av frågor som många av er lyssnare har haft. Bland annat om det här, hur ska vi göra med pressutskick? Kan man vara influencer med hobbyföretag? Och vad gäller när det är dags att deklarera som privatperson som tagit emot produkter från ett företag? Är reglerna annorlunda när du har ett aktiebolag? Så hur skiljer sig skattereglerna mellan dig som är privatperson, enskild företagare och om du har ett aktiebolag? Vad gäller när du till exempel köper in en kamera till ditt eget företag? Får du använda den hur du vill? Det här är bara några av frågorna som vi svarar på i det här avsnittet av We Are Influencers.
Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide.
Hej och varmt välkommen Jenny från Skatteverket.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt av podden som är lite public service, tänker jag. Att vi gör en liten tjänst till er nybörjar-influencers främst, men även ni som är lite mer seasoned. För vi ska ju prata skatt och vi ska prata deklaration. Och vi ska försöka ge er ett litet stöd på vägen hur ni ska ta er förbi den här, är det 2 maj?
Ja, det är magiska datumet, 2 ja. Maj.
Det är datumet, hur vi ska ta oss förbi det utan att liksom skrika, gråta och kasta ut datorn. Mm. Låter det som en bra plan?
Det tycker jag låter som alldeles utmärkt plan.
Ja, men gud vad bra. Ja. Då tänker jag att du får börja lite lätt bara att beskriva själv. Berätta lite om dig själv.
Ja, Jenny heter jag, jobbar på Skatteverket som informatör då, skatteinformatör. Så vi håller webbseminarier och så för nystartade företagare. Mm. Och även de som har kanske varit lite i gamet ett tag, men kanske har en ny, kanske börjar handla med utlandet och så vidare. Så att, det är vad jag gör på Skatteverket. Och så är jag här idag, så det är ju roligt.
Ja, och det som jag tänker här nu, där vi börjar någonstans, för jag tänker att vi får dela upp det här i 3 olika delar, tänker jag. Att först pratar vi om Om man då har influerandet som en hobby eller en sidoverksamhet, eller om man är privatperson liksom. Och sen kan vi prata om hur man gör om man har enskild firma, och sen hur man gör om man har aktiebolag, och liksom vad det är som gäller.
Absolut.
Vi har ju haft, jag menar, jag har ju varit gjort det här ett tag. Och det har ju varit en hel del fram och tillbaka när det gäller Skatteverket, eller hur och vad man ska betala skatt på när man jobbar som influencer. Och det var mycket fram och tillbaka under många år. Jag vet att ni gjorde ett väldigt bra, jag vet inte om du var med i det, men jag vet att ni hade gjort ett väldigt bra podcastavsnitt om det här för ett gäng år sedan nu. Och så sen har ni också en informationssida om hur man ska tänka när man är influencer. Men vad är grundregeln när det kommer till vad ska man betala skatt på när man jobbar som influencer?
Ja, man kan säga att man ska betala skatt på i princip allting. För det är ju så att du utför någonting åt någon annan. Du får betalt, antingen det är pengar, resor, prylar eller vad det nu kan vara. Och det är ju det då som är din inkomst. Och då är ju det beskattningsbart.
Mm. Och den stora, för det här tror jag de flesta är med på, att när man får betalt, alltså när du får en produkt för att det finns en förväntan på dig att göra någonting, eller när du har fått, när det finns ett uttalat avtal, att så här, hej, du får den här koppen om jag får ett inlägg på din Instagram, då tror jag alla är överens att det ska betalas skatt liksom. Men det som det är mycket diskussioner kring, det är ju det här med pressutskick och gåvor inom citationstecken. Vad är det som gäller då?
Ja, vi kallar det ju inte gåvor direkt. Gåvor, det är någonting, ja, vad ska man säga, man får av mamma på julafton ungefär. För här är det ju ändå, du har ju en roll då som influencer, och även om det kallas gåvor eller liknande, så är ju förväntan att du ska marknadsföra de här på ett eller annat sätt.
Och då eller önskemålet i alla fall.
Ja, precis, önskemålet. Och då är det en inkomst.
Ja. Men om man då får liksom, om man då får en liksom ett paket hemskickat till sig utan att man har varken begärt det eller kanske det ens godkänt att man ska få hem det, men då står man där med den här prylen. Vad gäller då?
Skickar man inte tillbaka det, ja, då räknas det som en inkomst.
Så och här får jag ju någonstans vara lite så här bråkig och säga att det är ju helt orimligt.
Jag kan hålla med dig där också, men du får ju också tänka på att du har ju fått de här, som sagt, i egenskapen av att förväntan är ju att du ska marknadsföra det.
Och jag förstår regeln och jag förstår tanken bakom det, men när man kommer till så här praxis, att jag då ska betala för att skicka tillbaka någonting som jag aldrig har begärt, det finns ju ingen rimlighet i det liksom.
Nej, men det räknas ändå som en inkomst. Behåller man den, även om man behåller den och sen ger bort den eller lottar ut den eller vad man gör, så är det tyvärr så. Det räknas som en inkomst.
Så kanske då, Ja, förlåt.
Nej, jag bara tänkte att sen, jag visste, det kan ju vara svårt att hindra någon att skicka produkter till dig, men det är kanske någonting man får ta upp i branschen, att man inte ska göra det utan att man har någon form av avtal eller liknande. Så då blir det ju lättare för alla.
Och hur känner du att kunskapen kring det här är i liksom, om vi pratar om de som kanske då får hem grejer lite då och då, eller kanske också tacka ja för att liksom få hem grejer och inte företag meddelar att det finns en skatteskyldighet, vilket de inte har en skyldighet att göra, men någonstans känner jag ju så här, för det har de inte, eller hur?
Nej, det har de inte.
Nej.
Utan det är ju upp till en själv, och det kan ju också vara, alltså är man ny i det så är det ju inte så vanligt att man vet om det här, att i princip allting du får ska tas upp till beskattning. Sen behöver det ju inte betyda att du faktiskt behöver betala skatt på det, för det är ju annat som kommer in där. Och vi säger, om du inte har ett företag, så har man ju ett visst belopp man får tjäna på ett år innan man börjar betala.
Ja, men om vi går in på det. Vi börjar med privatperson. Om du inte har ett företag överhuvudtaget. Oavsett, finns det någonting som heter hobbyverksamhet nu för tiden?
Jo, det gör det. Men då är det ju att man ska ju inte ha något vinstsyfte i det. Det ska vara någonting som man huvudsakligen gör på sin fritid. Man brukar ju ta exempel att man stickar en tröja till exempel och kanske säljer en enstaka då och då.
Och vad är det som gäller då?
Ja, allting blir ju ändå inkomst av tjänst. Så länge du inte har ett företag så blir det inkomst av tjänst. Och då är det ju
hobbyverksamhet är egentligen, ja. Du tjänar pengar som privatperson.
Ja. Ja, och det egentligen ska få slut på beskattning det också. Så det är exakt samma sak. Så att, ja. Ja, det blir fortfarande.
Och vad är det som gäller då? Hur mycket pengar får man tjäna? För det som jag hör ofta, det är så här, ja men du får tjäna, vissa säger så här, ja, men om det är värt under 400 kronor behöver du inte betala skatt på det.
Ja, nej, då har man ju blandat ihop det med vad som generellt gäller för gåvor till exempel från arbetsgivare. Där finns ju sådana gränser innan man då ska förmånsbeskattas för det. Men det är ju det här med inkomst av tjänst och det här beloppet ändras ju varje år. Det ligger omkring 22 000 och då räknas ju all skattepliktig inkomst med där. Så vi säger om du har ett sommarjobb och sen har lite influencerinkomster därifrån. Ja, då ska ju allting läggas tillsammans och så ser man då var du är, om du är över eller under den här gränsen.
Och då räknas ju även om du har ett vanligt jobb. Alltså om du är anställd någonstans och så gör du lite influencerjobb på sidan av, då kan du inte räkna det separat. Utan,
nej.
Utan nej, då räknas det som allting. Ja.
Ja.
Och det är ju det här som många tror jag missförstår, att liksom om du många tror att så här, ja men att det är separat. Om jag hade ett vanligt jobb här och sen ett mitt influencerjobb där. Och det får jag tjäna 20 000 på innan jag ska beskattas. Men det är allting. Så om du har liksom om du har ett jobb, räknas även typ A-kassa och den typen av ersättning in i det?
Ja, det är ju skattepliktig ersättning. Däremot så räknas ju inte med till exempel CSN-stöd. Okay. De är ju inte skattepliktiga. Men nej. A-kassan räknas in där också.
Fast det kan ju också bli så här, om du tjänar pengar och så har du CSN, då kan du ju få tillbaka betalningsskyldigheter, vilket svårt ord, på CSN istället. Mm. Så det blir ändå lite krångligt, precis. Mm. Men så att egentligen så är det så här, allting du tjänar, oavsett om det är ett vanligt jobb, om det är ett sommarjobb, om det är ett liksom helgjobb eller ett influencerjobb, allting ska räknas in i de här 22 000 kronorna. Så tjänar du över 22 000 överhuvudtaget, vilket alla gör om man inte bor hemma.
Ja.
Eller har hamnat väldigt snett i livet.
Precis.
Om du har liksom en standardiserad inkomst liksom, så kommer du att komma över det där. Och då ska det räknas in. Okej, okay, men om man då är privatperson och då ska deklarera och inte har fått, du har fått, säg att du har fått betalt i prylar till att börja med. Hur ska du då deklarera det? Vad är underlaget?
Ja, då finns det ju en blankett som heter T2 som man använder och man ska ju under året ha skrivit upp alltså värdet på det man har fått. De här prylarna, resorna eller vad det nu kan vara. Och så tar man upp det på den här blanketten och sen så har man då avdrag i vissa fall, så gör man det också. Och sen det man får kvar då, det beskattas.
Och, den här T2, då skriver du in alla separat eller är det bara en summa, en totalsumma av allt?
Det är en summa.
Mm. Så du behöver inte liksom skriva in alla detaljerade, utan om du har en anteckningsapp så kan du sitta och skriva in där vad du har fått någonting och för någonting och vad det är värt. Och så sen kan du fylla i liksom allting på den totalsumman. Och du säger avdrag. Vad kan man dra för avdrag på det då?
Ja, det kanske var lite dumt att jag sa det, för det är inte så mycket avdrag man kan göra i inkomstlaget tjänst faktiskt. Men det finns ju resor till och från arbetet. Och så, men det gör man ju på själva huvudblanketten. Så att, men man brukar säga att de kostnader man har haft för att kunna få den här inkomsten, där har du då en viss avdragsmöjlighet.
Okej, så att du kan göra, men kan du då göra avdrag för en kamera eller en internetuppkoppling eller en, alltså sådana saker som behövs för att göra ett influencerjobb.
Ja, alltså just när det gäller internetuppkoppling, där har ju Skatteverket sagt att det tangerar ju så mycket till det privata, alltså, för det är ju svårt att särskilja hur mycket går till själva influencergrejen då och hur mycket till den. Men en kamera skulle man kunna få avdrag för om man då uteslutande använder den där i.
Men det är också en sån här grej. Vi gör en liten avstickare här till avdrag. Eller vill du ta dem sen? Vi ska försöka hålla ihop det här. Jag vill prata om avdrag också.
Ja, vi kan ju ta beskattningen först och sen så kan vi ju ta avdragen sen.
Jag är väldigt duktig på det här med att oj, där, oj, nu måste jag säga ja. Okay. Så någon annan liksom så här hova ja. In i mig och bara nej, nu går vi tillbaka till början här. Okej, okay, men är det någonting mer man behöver tänka på då som privatperson? Det är den här T2, det är att räkna ihop allting och så sen så får du, men då får du inga pengar för en midsommar.
Nej, det är, alltså, jo, midsommar kan du få, men du får inga pengar alltså, den tiden som redan har varit. Man kan aldrig vara i första uttaget om man har någonting att ändra i sin deklaration. Nej. Det är bara de som ska godkänna den.
Precis, ja. Precis.
Men midsommar kan man absolut få. Det...
Alltså, det är bara vi som är företagare som får senare. Ja. Okej, okay, men då är det egentligen inte så komplicerat. Räkna ihop, och då är det marknadsvärdet, alltså vad den kostar i butik.
Ja, vad du har köpt den för i så fall. Ja, och sen så är det inte säkert att du får avdrag.
Nej, jag tänker inte avdraget. Jag tänker prylarna som du har fått.
Ja, prylarna har fått. Precis, marknadsvärdet. Och så skriver du upp det. Och så har du då dina inkomster. Och sen så då kontanta utgifter. Och sen så, ja.
Och då tänker jag att när det gäller de här, behöver man ha något underlag på det här priset som det skulle ha kostat? För jag tänker så här, man skriver ju in. Och det här är ju samma sak som vanlig bokföring. Du lämnar ju inte in bokföringen till Skatteverket.
Nej.
Inte om du inte blir liksom, vad heter det?
Kollad. Reviderad.
Reviderad är det fina ordet. Ja. Inte kollad.
Nej.
Men så jag menar, det finns ju en bokföringsskyldighet. Men du behöver inte lämna in den bokföringen om den inte begärs. Nej. Är det samma sak här? Så du behöver liksom ha det uppskrivet.
Ja, man ska ju spara det. Man ska ju ha kvittot. Alltså nu får du ingen kvitto på det. Men alltså du ska ju spara hur du har kommit fram till det här marknadsvärdet. Och så okay. ska du ju spara det eftersom att det kan ju hända vid frågor. Och då ska man ju kunna visa att här är mina intäkter och de är på grund av det här och det här. Och det här.
Så då kan man typ gå in. Har jag fått ett schampo? Då kan jag gå in på Lyko och så tar jag en skärmdump på den sidan där det här priset står. Och så kan jag spara det som mitt underlag. Liksom.
Ja,
för du kommer ju inte få, det får du ju inte av företaget då, utan då måste du som leta reda på det själv. Ja.
Yeah.
Ja, men bra, då vet man liksom vad man behöver ha för någonting, så att man, då har man en liten perm där hemma eller en folder på datorn, så då har man liksom de där grejerna som man har koll på det.
Yeah.
Okej, men om vi nu går vidare till enskild firma, för enskild firma är ju liksom, det är ju någon liten sån här göttig blandning mellan företag och privatperson.
Nej, det är det inte. Det är ju ett företag. Då är du en enskild näringsidkare.
Ja, men ekonomin går ju liksom någonstans i slutändan ihop med dig som privatperson.
Ja, fast det ska de egentligen inte göra. Du måste ha koll på din plånbok och företagets plånbok. Och det är ju jätteviktigt. Att
men
du har
skatten
koll på
går ihop i slutändan då?
Ja, det gör den.
Det gör den. Ja. Men du vet, nu pratar jag som lekman här.
Ja.
Men det jag syftar på är att liksom, om du får... Du har liksom inte en separat, ett separat skattekonto eller en separat... Nej. Bakskatt eller vad heter det, skatteåterbäring, utan det är samma. Nej. Skatten för dig och ditt företag är samma
ditt
sak.
Organisationsnummer, ja, ditt organisationsnummer är ju ditt personnummer. Ja. Så det går på det. Men det är ändå viktigt att ha så här, ekonomierna.
Ja, absolut. Ja. Handla inte för skattepengarna innan de ska in.
Nej, precis.
Det kan bli jättejobbigt i längden.
Ja.
Men okej, okay, men hur ska man tänka då? Ifall du får, för nu är det lättast att prata om man får prylar, för får du pengar, då är det ju liksom, ja men då ska
ja, då är det ju den summa du får in.
Exakt, och det är ganska enkelt, så det är lättare kanske att vi pratar om man får grejer liksom. Hur ska man tänka då?
Ja, det är ju samma sak där, det är ju marknadsvärdet. Och det är ju det som är intäkten i ditt företag. Så det räknas ju som en inkomst där.
Och sen om så det räknas som en intäkt i företaget, men säg då att du behåller den här saken och använder den privat, vilken typ av skatt ska du betala då?
Alltså då blir ju det som en förmån. Om vi nu pratar enskilda näringsidkare, då kan man ju inte bli förmånsbeskattad, för man är ju inte anställd av sig själv kontra om du har ett aktiebolag, utan då blir det ju som ett eget uttag sen för värdet av den här som då du blir beskattad för.
Den ses som vinst, helt enkelt.
Ja, det skulle man kunna säga. Eftersom att nu har du ju fått någonting för ditt företag på grund av ditt företag och du använder det privat. Då ska det ju bli en beskattningskonsekvens privat för dig också.
Kan man då räkna, alltså för jag tänker så här, hur det då beräknas. För jag tänker att jag tar in det som en, för det här har jag pratat med redovisningskonsulter om det här. Så att om man då tar in, om jag då får en, vi tar kamera, det är enkelt att hålla sådär. Om jag då får en kamera, då kan jag ju använda den både privat och i företaget. Hur ska jag tänka då när jag ska beskatta?
Ja, men det blir ju som ett eget uttag av en tillgång som faktiskt tillhör företaget. För att det bokförs ju in där till marknadsvärdet. Och sen är det ju värdet av vad du använder privat då.
Okej, och kan man då säga att det är en schablon på 50% till exempel?
Nej, det ska vara alltså hur mycket du använder.
Det är ju jättesvårt att liksom bestämma så här, hur ofta använder jag en kamera? För jag menar, okej, säg. Nu sätter jag det på pottan här. Säg då att jag är ute och säg då att jag är ute och på en utflykt med min familj. Jag har med mig kameran. Jag tar en massa bilder på med den här kameran på familjen och sen så lägger jag upp bilder på en blogg eller på en på en Instagram. Det är ju en del av mitt företag.
Ja.
Hur ska jag då räkna den här nyttjandet av den här kameran?
Om du menar om du skulle räkna nyttjande till ditt privata eller till företaget.
Ja.
Det är svårt att säga. Som vi brukar säga, man får se från fall till fall.
Ja.
Det går inte att säga generellt att jag säger eller jag så.
Alltså, det jag brukar säga, jag vet att jag ska inte rådge folk egentligen. Men jag brukar också, jag brukar säga lite så här, ja men du får väl, du får uppskatta. Hur mycket använder du det privat och hur mycket använder du det för jobbet? Så har jag gjort tidigare. Att jag har så här, ja men jag har uppskattat att ungefär så här mycket. Och så har jag också gjort med till exempel, jag gjorde som SL-kort. Jag vet inte om man fick göra det, men jag gjorde det. Att jag liksom uppskattade då, hur mycket använder jag det privat och hur mycket använder jag det i jobbet. Mm. För främst använder jag det i jobbet om jag ska vara helt ärlig. För att annars stannade jag hemma. Ja men till exempel en sån sak.
Ja men, och då och blir det då en fråga så gör vi ju en bedömning. Är din rimlighet, är det rimligt det du har liksom fördelat det på då?
Det som är läskigt dock med Skatteverket är ju att man känner inte riktigt att man har, så här, har ni bestämt att så här, är det här rimligt? Men har ni verkligen koll på det?
Ja, skulle jag väl vilja säga.
För jag tänker liksom att när det kommer till exempel till Dora influenceryrket som är väldigt nytt och väldigt, jag tänker att det är väldigt individuellt också. Hur man jobbar och hur man, alltså hur tiden ser ut och sådär. Är det inte väldigt svårt att avgöra det?
Det kan det ju vara kanske för de handläggarna som har de ärendena. Jag handlägger ju själv. Så att
nej. Nej, för jag tänker till exempel på de här som kom. Det kom ju nu mot Jocke och Jonna. Vi fick ju en rejäl, vad heter det? Upptaxering kanske?
Säger ja, det var väl det du fick. Ja, precis.
Ja, men precis. Och det var ju mycket. Det var ju någon miljon eller någonting sånt. Mm. Och det var ju mycket som hade att göra med deras hus och renovering och så. Och jag köper det till viss del. Men det är ju också så här, och det var ju precis som, jag tror att det var Jocke som sa det i en intervju, att så här, det är svårt att veta när man spelar in en reality-serie i ett hem som man bor i, men som också är en väldigt stor, man spelar in där hela tiden. Då får man ju typ så här, men är det lite grann som att man hyr kontor i sitt hus då, typ? Att man kan räkna det så?
Det beror väl på om, nu vet jag inte alls hur de har lagt upp det, om de hade något hyreskontrakt, för jag antar de har väl aktiebolag i så fall, och sen vet jag inte vem som äger huset, är det aktiebolaget eller de själv? Ingen aning, så jag kan egentligen inte säga någonting om förutsättningarna.
Nej, det jag förstår att det är svårt.
Hade man haft ett, om vi bara ponerar, om man har haft ett specifikt rum, som man då spelar in i och man då har gjort ett hyreskontrakt mellan de här två parterna. Ja. Men sen är ju det går ju inte alltså med renoveringar och sånt, där är ju alltså massa olika regler alltså som gäller där. För det är just det när det tangerar, vilket det gör väldigt mycket för influencers, till det privata. Och det är ju då som så att
men det är
säga,
också svårt när influencers när en influencers jobb är ju att visa upp sitt privatliv.
Ja.
I mångt och mycket. Och då kan man ju tycka att allting
som är, alltså om man ska hårdra det åt andra hållet, så kan man ju tycka också att allting som är med i, som är i en influencers vardag också skulle kunna vara avdragsgillt.
Men det är det inte.
Nej, det vet jag. Men, men om man ska dra det, liksom hårdra det åt andra hållet, att så här,
ja.
Finns, okej, okay, om jag säger så här, finns det ett behov, vad du ser eller som ni ser det, att kanske uppdatera regler kring moderna yrken? Inte bara influencers, alltså, utan ju... mycket för egenföretagande, jobba hemma.
Ja. Ja, absolut. Och alltså, det här är ju inkomstskattelagen.
Mm.
Och där är ju mycket som styr. För vi tänker om vi vanliga som inte är influencers, som har ett arbetsrum hemma. Där är ju jättestränga regler om vad vi får göra avdrag för och inte får göra avdrag för.
Mm.
Så att man har väl, skulle jag väl kanske tycka, man försöker ju täcka upp så mycket som möjligt. Och då är det just det att så fort det tangerar till det privata, och det är ju då alltså... man ska säga avdragsmöjligheterna inte finns, och att det blir en förmånsbeskattning, och det är väl för att det ska vara någon form av neutralitet mellan yrkena ändå.
Mm.
Nu sitter jag och spekulerar.
Nej, men, och jag tycker kanske att vi behöver göra det också. Jag förstår att det är mycket regler och du behöver liksom hålla dig innanför, men någonstans så känner jag så här att när det kommer nya yrken, jag menar, okej, okay, nu är jag inne på avdrag i alla fall, förlåt. Men när det kommer nya yrken och det är då enligt, liksom, nu vet jag inte om det här ändras, men jag tror inte det, att om man ska få ha en... Jag vet att det var någon som skulle starta företag ganska nyligen och frågade ifall hon fick köpa en kamera på företaget. Och då sa de, nej, men då får den inte befinna sig i huset. Och då var jag så här, fast hon jobbar ju hemma. Ska hon ha ett skjul ute på gården där hon har sina prylar då? Alltså det var ju en orimlig grej. Liksom.
Ja, men där är ju också så, för man tittar ju i de branscherna där det är mycket som sagt som tangerar till det privata. Vi har hästbranschen till exempel, det är ju också ett sånt, är det... Har man dem som hobby eller är det näringsverksamhet? Varför man gör det? Och det är ju samma sak här. Och där kan man tyvärr bara säga. Man får se från fall till fall. För att i viss verksamhet så är det ju helt okej att köpa in en kamera. Medan det är i en annan verksamhet inte är det. För det hör inte hemma där. Så man gör också, som vi brukar säga, en samlad bedömning.
Ja, det är de som är läskiga.
Ja, precis.
Okej, men om du då har en enskild firma, vi går tillbaka dit, säger jag, lyckades ta tillbaka mig själv. En enskild firma, du får den här kameran, eller du får ett klädesplagg, eller du får en schampoflaska liksom.
Ja.
Och detta ska då tas upp. Hur deklarerar vi det?
Alltså det är ju en enskild näringsverksamhet, och finns det en blankett som heter NE som man i slutliga ändan lämnar in. Men nu är man ju helt plötsligt företagare, då har man ju krav på sig att man ska ha en ordnad bokföring. Mm. Man ska avsluta företagsåret, eller om vi kallar det räkenskapsåret, med resultat och balansräkning och så vidare. Så att den här NE-blanketten, det är ju själva slutprodukten på företagsåret, hur det har gått. Och då tar man ju upp inkomsterna och utgifterna man har haft och så. Mm.
Och det är lite grann samma sak som innan då, fast då går de här, alltså du skärmdumpar det här schampot och lägger in det i permen och sådär, men det räknas in bland inkomsterna, den totala siffran inkomster på den här blanketten.
På inkomst av näringsverksamhet. Alltså, du tar ju upp resultatet från din resultaträkning, så det är ju redan klart.
Precis.
Och så då, ja.
Det räknas in där som en inkomst i din bokföring. Men om du då har tagit ut det privat, om du då använder det här privat, då ska det tas som ett uttag.
Ja, för att då använder du ju någonting som tillhör företaget, använder du privat. Och då lägger man till det som en intäkt, det här egna uttaget.
Mm. Alltså, men då har jag en lurig fråga som jag faktiskt fick jag fick med mig en redovisningsbyrå på det här. Att om du då har fått in... Hon höll med mig. Nej, men så här. Du får in någonting i ditt företag, och så sen så, när du då tar ut det, då har den ju liksom redan använts i företaget på ett sätt, så att det som du tar ut privat är ju egentligen begagnat.
Ja, så skulle det kunna vara. Då skulle det kunna vara ett lägre värde då.
Mm. Det tycker jag också är liksom ändå en viktig sak att ha med sig, speciellt om det är förbrukningsvaror.
Ja, visst.
Om det typ är smink. Har du då använt det i företaget, gjort filmer och sånt där, och sen ska du fortsätta använda det privat istället för att slänga det.
då kan du sälja det till dig själv typ. För ett, eller ta ut ur företaget för en ja. Vad det skulle ha kostat begagnat helt enkelt.
Ja, det skulle man kunna säga. Ja, precis.
Och sen så förstår jag ju att allting är liksom tolkningsfrågor. Men, och just det här att man måste bedöma allting liksom sammanlagt. Men det är ju såna här frågor, jag får detaljfrågor hela tiden. Så nu får du dem av mig.
Tack så mycket.
Det är bättre att du svarar på dem på ditt sätt än att jag ska försöka. Ja, men till exempel, en grej som jag frågar, det är så här, en matbloggare får hem en burk crème fraîche, använder den i maten och så sen äter hon och familjen den maten. Hur ska det då beskattas?
Ja, då har vi problemet igen. Jag förstår. Sätta mig på pottarna. Men om vi ska hårdra
det. Ja, men du får de svåra frågorna, för det är de här som jag är också. Här, jag om bara, ingen kommer fråga om en crème fraîche om 10 år.
Nej. Men vi säger så här, vi har fått betalt i den här crème fraîchen, eller hur? Mm. Den tillhör oss nu. Och nu använder vi den privat, för vi de facto äter upp den här. Så ska vi hårdra det?
Ja, det gör vi. Men vi har också använt den i, när vi har lagat mat, till kanalen. Vilket betyder att crème fraîchen har ett andrahandsvärde när den är använd. Och då har den ju inget värde, därför att då är den ju redan förbrukad.
Den är inte förbrukad, du har inte ätit upp den än.
Nej, men den är förbrukad som i att du kan inte sälja vidare den till någon annan.
Nej, men du har ju ändå maträtten, och den har ju, om vi nu ska gå in på den har ju också ett värde, eller hur? Du har gjort en fantastisk maträtt som du ska avnjuta. Det är ju klart att det finns ett värde i den. Och crème fraîchen då.
Men vi har du tänker att crème fraîchen förhöjer värdet. Den totala rätten förhöjer värdet på crème fraîchen istället för att förminska det.
Eller av ingredienserna, vad har du fått dem ifrån? Till den här
men de har jag köpt.
De har du köpt själv, det är dina egna.
Ja. För att det kanske var reklam för crème fraîchen.
Men då kan vi ju filosofiskt diskutera, när är en crème fraîche förbrukad? Är det när vi har lagat den till maten eller när vi faktiskt har ätit den?
Ja, det är frågan. För att jag tänker att när den är i maten så har den ju också förlorat sin fasta form. Och jag kan inte sälja den vidare i den formen som den hade innan. Men
den har ju uppfyllt det den är till för.
Det är sant. Det är korrekt. Okej, jag tror att vi får lämna vidare den filosofiska frågan till den som funderar på hur de ska skatta för den här. Men jag tycker ändå, för det här är ju saker som folk funderar över dagligen. För att då kanske de också säger att de ska göra en reklam för den här crème fraîchen då. Förhoppningsvis har de fått betalt i annat än crème fraîche.
Än bara en crème fraîche.
Men då tänker jag så här, då har jag en fråga. Säg då att jag har fått betalt 10 000 kronor plus en crème fraîche.
Ja.
Och så jag lagar den här maträtten och så gör jag reklam för den här. Då har jag i alla fall sett det som att då är ju den här crème fraîchen arbetsmaterial som jag har fått.
Ja, men och vad inte gör betalning. Du med det? Om du lagar maten, tar kort och sen that's it. Men det är frågan när du börjar äta den. För då är det ju en form av förmån.
Som sagt, det här är ju... Jag borde vara miljöbonus och äta upp den.
Ja, den andra sidan. Du får ju en gratis ingrediens till din mat som någon annan inte får.
Det är sant.
Ja. När vi pratar om beskattning här. Alltså vad det kostar dig, det är ju skatten på värdet av den här.
Så precis, man vilket i det här fallet det är typ 3 spänn.
Så att... Ja, det är ju inte vad nu en crème fraîche kostar, utan den tas ju upp som en... skattepliktig intäkt och så beräknas skatten på det.
Men jag tror att det som folk hänger upp sig på och att det blir så detaljstyrt är ju för att det är en ganska ny bransch. För skulle det här hända typ tv-kockar, alltså när de står och äter maten i Nyhetsmorgon, det skattar ju inte de för, bara för att de har använt en crème fraîche som de garanterat har köpt på företaget. Och så står de och äter det i Nyhetsmorgon eller efteråt.
Vet ej vad de gör faktiskt.
Nej. Jag vill bara så här, dra en... så att man får lite perspektiv på det.
Absolut.
Ja. Okej, men då är vi klara med NE-bilagan. Den är inskickad och klar. Vad gött. Men du, nu har jag startat aktiebolag.
Ja!
Ja, så nu får vi fan lämna den där crème fraîchen. Alltså, den börjar bli gammal och rutten och lite illa. Nu har jag fått... Vad kan jag ha fått för någonting nu då? Jag bara ser mig omkring. Jag har fått en telefon.
Du har fått en telefon, eller ditt företag har fått
mitt
en
företag
telefon.
Mitt företag har fått en telefon i betalning.
Ja. Vi får tänka på att aktiebolag är en egen person, en egen juridisk person med eget organisationsnummer och allting. Mm. Och du är anställd av ditt aktiebolag.
Yes.
Som vilken arbetsgivare som helst.
Ja.
Ja.
Och då kommer den här telefonen kommer rakt in i bokföringen som en inkomst i företaget. Och sen då, när jag tycker att nej, men den här telefonen, den vill jag ju använda även privat. Mm. Vad händer då?
Alltså just när det gäller telefoner.
Okej, okay, vi får ta någonting annat.
Ja, vi får ta den, för där är specialregler.
Jag har fått en lampa.
Du har fått en lampa som då...
Då den vill jag ha i vardagsrummet och inte på kontoret.
Ja, och då vill ta hem den här lampan.
Ja.
Då har du fått en förmån av din arbetsgivare som ju behandlas som lön.
Ja.
Ja,
och så då ska det förmånsbeskattas.
Ja.
Ja, för jag tror att det är det här väldigt många också blandar ihop. Du vet, man kastar runt förmånsbeskattning och det ska inkomstbeskattas. Många säger ju förmånsbeskattning om allt.
Ja, och det är
även för privatpersoner, och det stämmer ju inte.
Nej, det är ju inte egentligen superfel att säga det, för poängen är att du blir beskattad för privat nyttjande av någon annans egendom, antingen din arbetsgivares eller... Ja.
Ja, men om man säger att man förmånsbeskattas, eller så här, att man ska betala förmånsskatt när man är privatperson som får grejer, det blir ju inte korrekt.
Nej, för att eftersom att du har ju inte det här, alltså, du har ju bara A-skatt när du är privatperson, vilket betyder ju, kan man säga, att de som skickar den här lampan till dig, de betalar ju din lön i form av en lampa.
Mm.
För det är ju så det blir. Mm. För så länge man själv inte är egen företagare, antingen enskild näringsverksamhet med F-skatt eller har då ett aktiebolag med F-skatt, så är man de facto anställd av de som skickar sakerna till en.
Och då
blir det ju också en förmånsbeskattning om man använder det här privat som alltså ska tas upp.
Okej, vänta nu. Nu blev det ett steg för mycket i min hjärna. Så jag ska betala inkomstskatt om jag får den här prylen, men sen ska jag egentligen också förmånsbeskattas via företaget, eller är det antingen eller?
Nej, det är ju om du, alltså, är vi tillbaka nu på privatpersonerna?
Nu har vi skuttat tillbaka en liten sväng.
Okej, okay. Jag får betalning i form, ska vi säga, den här lampan nu då. Då ska jag ju ta upp den på min T2-blankett, det är ju en inkomst för min hobby. Och därmed blir jag beskattad för den.
Ja.
Ja.
Men det här företaget som har skickat den här lampan, vad har de för skyldigheter?
Ja, alltså det beror ju på värdet på igen. För egentligen är det ju så att om man betalar ut ersättning till någon som har bara, om vi säger så, A-skatt. Och den ersättningen, jag tror det är på 999 kronor eller något sånt där. Så har de ju en skyldighet sen att om det blir mer. Alltså värdet är mer, och det här är ju per år, har ju en skyldighet att lämna kontrolluppgift, och de har ju skyldighet att om de har betalt ut pengar faktiskt innehålla skatten. Och det är där också kanske många av de företagen som skickar de här grejerna tänker kanske inte riktigt på det, att den här personen har bara en A-skatt, och här plötsligt blir man ju, eller de, arbetsgivare för den här personen.
Och det här händer ju hela tiden. Ja. Och det här har jag ju försökt att vända den här konversationen lite grann, just för att det är ju bra mycket lättare för företagen någonstans att reglera det här, eftersom att det är de som gör det och någonstans har en samlad överblick till det. Och det är lättare för tillsynsmyndigheter att ha koll på företagen som gör det, för då är det en entitet man behöver titta på istället för att försöka hitta alla de här privatpersonerna som har tagit emot de här produkterna. Mm.
Ja.
Och det är ju, för det där tror jag också är en sån här grej som företag inte har koll på alls.
Nej, och det borde de göra. För som sagt, det kommer ju en form av kontrollskyldighet inom vissa belopp, alltså när de har kommit över vissa belopp, och då har man ju det ansvaret. Men sen vet jag inte om man om de här företagen sen kanske mer och mer börjar rikta sig till influencers som just själva är företagare för att de ska slippa det här.
Men så de behöver ju ha koll på det. Det är ju det som är grejen. Ja. Och det är ju väldigt många som skickar ut saker till folk som inte har företag också. Det vet jag. Och för att grejen är också den att många företag vill ju skicka till mikroinfluencers som inte riktigt har kommit igång än. Därför att de som har kommit igång, de tar ju betalt i pengar. De vill ju inte bara ha prylarna. Liksom.
Nej.
Och sen är ju också... och det, jag vill bara trycka lite grann på det du skuttade förbi lite snabbt. Just det här att det handlar alltså om ett värde som är över 1 000 kronor eller 1 000 kronor och mer per år, per person.
Ja, de här 999 innan det då tillkommer. Ja. För att är det under 999 då har man ju själv personligen ansvar att ta upp det i sin deklaration.
Ja, men är det alltså värt över 1 000 kronor per år? Alltså om du får prylar från ett och samma företag vid flera olika tillfällen, eller ett tillfälle, som totalt ackumulerat blir värt över 1 000 kronor, då är det egentligen företagets uppgift att
hantera det här. Ja, alltså då har de ju också en skyldighet i vissa fall innan man ska börja dra skatt. Jag kommer inte ihåg de här beloppen exakt, och sen när de då har skyldighet att rapportera det i arbetsgivardeklarationen. Kontrolluppgifterna finns inte längre, men alltså på individnivå.
Och jag menar, de personer, alltså jag har ju tittat på några bolag som jag vet har skickat ut produkter till tusentals personer. Mm. Och så har de liksom, och så står det i deras årsredovisning att de har 200 anställda. Så jag menar, det stämmer ju. Det är ju jättemånga stora företag som duckar här. Och det är ju också såklart ett problem. Men vi skuttar tillbaka till aktiebolaget igen. Här går
aktiebolaget är ju din arbetsgivare.
Ja.
Och det betyder ju att precis som vilken arbetsgivare som helst, får du någonting av din arbetsgivare privat, och nu pratar vi inte julgåvorna och vad du fyller sig och så. Ja, då räknas det som en lön. Och då blir du ju förmånsbeskattad för det.
Mm. Och det här, för jag tänker att när man har aktiebolag, hur sköter man det här i bokföringen? Har du koll på det? För det har inte jag. Jag bokför inte åt mig själv.
Nej, alltså bäst är ju om man inte vet om man bokför och lämnar bort det till någon annan. Men du har ju dina intäkter, och sen har du ett personalkonto, och där har du ju förmåner. Precis som i vanligt är ju exempel bilförmån hos vanliga arbetsgivare. Så, alltså det är ju samma sak där.
Och då blir det som att det du får betala som privatperson är ju då skatt. Är det skatt? Är det momsen eller är det en annan skatt?
Det är inkomstskatten. Momsen är ju företaget helt och hållet. Så att sen beror det på hur mycket man tjänar. Vissa betalar ju bara kommunal inkomstskatt, och vissa betalar ju även en statlig inkomstskatt. Så att hur hög det går ju på om man är över de här brytpunkterna eller inte.
Ja. Men så att det du betalar, så förmånsskatt och inkomstskatt är samma siffra?
Kan man säga, så för mig då som privatperson, vilket jag är nu för jag är anställd av mitt egna aktiebolag. Jag har ju bara A-skatten. Det är ju aktiebolaget som är företaget som har F-skatten. Så att då går ju det som vilken lön som helst, och jag betalar skatten på den.
Mm.
För är det så att jag får ju lön i pengar förhoppningsvis som mitt aktiebolag. Då har ju aktiebolaget kunnat innehålla preliminärskatt och betalt in den. Men det kan ju vara till exempel att jag bara har en bilförmån. Och det är ju vanligt i andra, inte bara influencers och så. Då är det ju inga pengar att dra skatt på, eller hur? Då blir det som en restskatt för mig personligen.
Ja.
Man kan ju inte dra pengar från en bil. Där finns ju liksom inga pengar att dra.
Nej. Så där hamnar det ju liksom det är en liten, man går back den. Men det är ju, och det här brukar jag också säga så här.
Eller vad sa du nu, man går back, sa du det?
Ja, personligen gör du det. Du går ju back i pengar.
Ja, fast du har ju en grej som kostar andra mycket mer än vad du faktiskt betalar för det. Man får inte glömma det.
Absolut. Men i pengar.
I pengar går jag back. Men jag får ju nyttja den här bilen utan.
Precis, absolut. Men det jag brukar säga till influencers då som tar emot prylar som betalning, då säger jag ju det att visst, absolut, du får en pryl, men du går ju back i rena pengar. Så du får ju betala för att göra reklam om du tar emot prylar. Och oftast är ju det här också prylar som inte är värt jättemycket.
Nej, kanske inte någonting man egentligen vill ha.
Nej. Så därför så brukar jag ju säga att du ska ju ha betalt i pengar, därför att annars så går du ju back i pengar för att jobba.
Ja.
Vilket inte är superrimligt. Ja, men bra. Och det här, den här redovisningen, deklarationen som du gör för aktiebolaget, den är ju helt separat från din personliga deklaration.
Ja, ja, det kan ju vara om du har ett litet fåmansaktiebolag att det är en extra bilaga som heter K10 som du måste fylla i, eller K12 beroende på om dina andelar är kvalificerade eller inte. Men
du, annars är det överkurs.
Ja, ja, jag kom på det, var därför jag bara... Men annars har man sin egna privata deklaration, precis som man har varit anställd hos vem som helst annars. Mm. Och det är ju samma regler, givetvis.
Är det någonting jag har glömt gällande deklarationerna?
Nej, 2 maj för privatpersoner, aktiebolagens deklaration, ja, det är ju ett halvår efter deras räkenskapsårs utgång, så det kan ju vara, höll på att säga, när som helst, inte riktigt. Men nej, det tycker jag väl inte. Deklarera elektroniskt är ju det enklaste, förstås.
Jag tror inte vi behöver uppmana influencers att göra detta.
Ja.
Jag tror att det ligger på automatik.
Ja, det bör vara bra. Ja, och är det så, är man minsta osäker på någonting, vi säger om jag är min lilla avskattare influencer och jag tar upp allt i min deklaration och jag är inte riktigt säker på vad jag ska göra, så finns det ju övriga upplysningar där man helt enkelt kan skriva, så tittar en handläggare på det. Mm.
Och sen så vill jag också tillägga så här att Skatteverket är ju en myndighet som är till för medborgarna, eller hur?
Absolut, ja.
Så att man kan alltid ringa och fråga, och man kan alltid, alltså ja. ni är ju till för att guida medborgarna, ni är inte till för att liksom försöka få dem att göra fel.
Nej, för ju mer rätt det blir, desto mer kan vi ju fokusera så att säga på de som verkligen försöker fuska och ha sig.
Ja, precis.
Med de då som man vet, alltså det är inte så lätt att veta när man är ny, så därför har vi ju mycket information. Vi har ju en egen sida som jag tror du nämnde i början på vår, ja.
Jag länkar den i show notes också, så man kan läsa där. Och jag ska försöka hitta det här andra poddavsnittet också, det som jag tyckte var bra. Men jag tycker att vi har gjort det väldigt bra.
Okej, ja, vi får hoppas.
Men jag vill bara snacka lite avdrag igen.
ja, jag trodde vi skulle slippa det. Nej,
ja, jag vet, men du vet, nu när jag har dig här, då är det liksom, måste jag bara mangla dig så gott jag kan. Liksom. Ja. Nej, men det som är lurigast, för jag jämför ju liksom det här, vi har pratat lite grann om det, men jag vill ändå prata lite grann. Jag jämförde, jag vet att jag hörde typ Carola eller vem det var som hade åkt dit på bakskatt, det här är 100 år sedan liksom, för att hon hade dragit av scenkläder, tror jag det var.
Det,
och då var det så här att man måste ha scenkläder som man bara kan ha på scenen och inte hemma, för att då är de inte avdragsgilla.
Det kan man säga, alltså sånt som inte går att använda privat när det då gäller arbetskläder. Och man brukar ju för det mesta bara när det gäller inkomst av tjänst då ge avdrag för skyddskläder. Alltså sånt som skyddar mot artificiell värme, kyla och frätande ämnen.
Det gör vi sällan vi influencers generellt.
Men även då hörselskydd och sånt. Men annars inte, just eftersom att kläder, nu är vi inne och tangerar till att det här är ju privat.
Mm. Men det är ju, men som sagt också, det är ju väldigt, väldigt luddigt. Men kan man då, till exempel, nu kommer jag med mina exempel igen.
Ja.
Om jag köper ett par klackiskor som jag bara... klackiskor?
Klackaskor menar du?
Nej, klackiskor.
Vad är klackiskor?
Det är skor med höga klackar.
Ja, klackaskor. Ja.
Ja, men det här tror jag är norrlänning. Vi säger klackiskor.
Ja, det är just jag.
Ja, men du, pumps. Pumps, vi säger pumps. Svinhög klack. Ja. Som jag bara har när jag föreläser. Får jag dra av dem då?
Nej, för du kan använda dem privat. Men om du inte gör det och du bara har dem när de föreläser, så är det ju inte ens skyddskläder.
Det beror på hur man ser det.
Ja, om det restar och letar på dem.
Men även om jag liksom, för vi pratade ju tidigare, alltså, ja, men då får du ju väga upp hur mycket du använder det privat och hur mycket du använder det. Nej, det går inte hem ändå.
Nej, just när det gäller arbetskläder så kan man inte få avdrag för andra arbetskläder än skyddskläder och skyddsutrustning när vi då pratar inkomst av tjänst. Och när det gäller avdrag så har vi faktiskt ett avdragslexikon på vår webbplats från A till Ö som gäller då, om vi pratar om som är avskattare nu, där man kan gå in och se. Och då ser man att det är inte
så mycket. Du kan bara sluta. Sluta, håll på. Nej, men jag tänker ändå, jag vill ändå avsluta och säga så här att liksom, gör så gott du kan. Var inte så jävla ängslig. Därför att någonstans så, om du försöker göra rätt så kommer du förmodligen göra rätt. Och sen är det också så här att vi måste ju någonstans, i en ny bransch så måste vi någonstans testa oss fram lite grann. Och se, för så länge det inte finns några prejudikat, så länge det inte är prövat, precis som marknadsföringslagen med annonsmärkning, så länge det inte är prövat så vet vi ju inte. Så någonstans så tänker jag också att så här, det finns orimligheter och vi kanske kan fortsätta diskutera det. Men också att någonstans så här, tycker du, kan du med, jag brukar säga så här, jag kan argumentera för det här. Kommer Skatteverket till mig och säger att app, då kan jag argumentera för det här. Och går åt skogen då, ja men då får jag ta det. Ja. Om ni säger att nej, det får inte.
Nej, men det viktigaste är att göra det man kallar öppet yrkande. För om man bara skriver klart och tydligt, nu har jag yrkat avdrag för de här arbetskläderna, nu är det ju inte avdragsgill, men vi tar det på grund av det här och det här. Då tittar en handläggare på det, så kommer man fram till att nej, det här är ju inte avdragsgill, för det är det inte. Vad som händer då, det är att man inte, alltså man blir av med avdraget. Skulle man så att säga bara tagit en klumpsumma och yrkat avdrag för, inte skrivit någonstans vad det är för någonting, vi gör en kontroll och det är då vissa beloppsgränser och så, ja då kan man ju få det som kallas skattetillägg, alltså extra avgift på grund av det.
Att man har fuskat.
Ja, eftersom att man inte har berättat vad man har gjort. Ja. Så att det vi kallar öppet yrkande, det är A och O.
Vart och när ska man göra det?
Det gör man ju i sin deklaration.
Aha.
På den här övriga upplysningen till exempel.
Ja, jag förstår. Så ifall det är någonting man är osäker på, om det här vet jag inte om jag får dra eller inte.
Då... Så skriver man det där.
Ah, okej. Okay. Ja, men jättebra. Det är en jättebra information. För att den tror jag faktiskt. Det tror jag många känner så här att ja, det kanske blir en radda på den där övriga informationen.
Ja, nej, men gör man det bara öppet, så det värsta som händer då, det är som sagt att du inte får avdraget, ingenting annat.
Nej, men det är jättebra att veta, för det tror jag inte, det visste inte jag.
Nej, okej. Okay. Men...
Så den är jättebra att veta. Men du, toppen. Det här tycker jag gick bra. Vi har inte slagit sen.
Nej, precis. Nu ska vi bara klacka skorna då.
Det får bli ett öppet yrkande kanske då. Du bara försök inte ens, det kommer inte att gå.
Nej, det gör du inte.
Men du, tack snälla Jenny för att du var med. Det här var extremt värdefullt tycker jag. Och
ja,
vet jag att mina lyssnare kommer att tycka också. Så tack så mycket.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.